Ja, då står jag här igen. På Katrins vädjan. Men ja, det är, man brukar säga att man är ringrostig, men jag gör det med glädje. Att, och det här med förberedelser tycker jag är roligt. Och känner en glädje även i det. Men då blir det som ofta att jag har många bibelcitat. Men i och med att jag står upp, då är det en predikan. Om jag hade satt mig ner så var det ett bibelstudium. Det lärde oss Livi Petrus på Bibelskolan 58. För han hade också många bibelord. Både i predikningar och i bibelstudier. Det här som jag ska tala om, det kan verka väldigt kravfyllt. Och det är kanske det. Men jag hoppas att ni kan hålla ut till slutet och se vad det blir av det hela. Tron utan gärningar är död. Det är mörkt, kan man tycka. Men om jag börjar med, vad är tro? Naturligtvis googlade jag. Och synonymer till tro. Det finns ju många. Förmodan, tilltro, förtröstan, åsikt, ideologi, religiositet och bekännelse. Och ni som löser korsord har säkert varit ute för det när det står gissning, tre bokstäver. Och att det ska bli tro. Så att det finns en stor bredd på synonymer när det gäller tro. Men tron i sig själv är för mig väldigt abstrakt. Det är svårt att ta på. Däremot, resultatet av tron, det blir ofta konkret. Och ett exempel var när Jesus kom på vägen och den blinde Bartimaeus satt där och ropade. Och de som stod runt omkring blev irriterade och sa till honom att vara tyst. Men Jesus hade uppfattat hans nödrop och bad honom komma fram. Och Jesus frågade Bartimaeus, vad vill du? Och han sa, jag vill ha min syn. Och det enda Jesus sa då, gå, din tro har hjälpt dig. Och genast kunde mannen se. Det var ett konkret exempel på tro. Verkan av tron. Det var ingen som såg när mannens tro. De kunde ju höra, de förstod att han hade en tro. Men just den här effekten av att han trodde, det blev att han fick se igen. Men det var inte bara på Jesu tid som det hände. Vi vet ju att det har hänt många, många gånger under århundradena sedan Jesus vandrade där på jorden. Men jag har själv svårt att beskriva min egen tro med ord. Jag kan berätta att det är Gud jag tror på, men jag tycker att det är för konkret. Och det där, det förstod man redan på 300-talet, att människor hade svårt att förklara sin tro. Så då beslutade man att man skulle ha en trosbekännelse. Och jag skulle vilja att vi tillsammans står upp och läser den här. Jag har skrivit den som den står, vi tror, men att vi innerst inne så tänker jag att jag tror. Men vi läser. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden från de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitt. Och det där är ju vad vi tror på, som vi gemensamt, jag tror att vi alla kan skriva under på. Det är viktigt att man kan det om man ska vara en Jesu lärjunge. Jakob, Jesu bror, som hade skrivit Jakobs brev, och det, jag hade rätt tron utan gärningar, är död, som står i hans brev. Jakob, han var föreståndare i Jerusalem, och så det här brevet som han skrev, det var ett rundbrev, så det var inte ställt i någon särskild församling, utan det var någonting som han skrev till församlingarna i förskingringen, diasporan som det kallas för. Och jag funderar på Jesu bror. Jag vet inte, troligtvis så var han med vid det här tillfället när Jesus hade en samling tidigt i hans verksamhet, och människan säger till de som var samlade där, säger: din mor och dina bröder är här utanför och söker dig. Jag skulle tro att han var med Jakob också. För att då ville de tro att det var bröderna egentligen som tryckte på att Jesus skulle komma hem. Han skulle inte hålla på och vara ute och fara runt som resepredikant, utan komma hem. Och jag vet inte, det kan vara någonting. Efter att Josef hade dött så blev ju Jesus som äldste son ansvarig för familjen. Kanske att de saknade honom som arbetskraft där i snickarverkstan. Men de ville att han skulle komma hem. Det var inte det att de inte trodde på honom, men att de tyckte att han kunde vara hemma och hjälpa till. För jag tror, och det bygger på att de tror det var bröderna som tryckte på, att Maria, hon visste ju vilket uppdrag Jesus hade fått från början, varför han hade blivit född. Men de här tankarna måste ju Jakob haft med sig, börja med sig hela livet sen. Men det här, vi kan läsa det här sammanhanget, ja, som ifrån Jakob 2. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte ha gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: gå i frid, håll er varma och ät er mätta, men inte ger den vad kroppen behöver? Så är det också med tron. I sig själv utan gärningar är den död. Nu kanske någon frågar: har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Så att de onda andarnas tro, det ger dem ingen frälsning, för att det saknas så mycket annat hos dem. Och enbart tro leder inte till frälsning. Och det Jakob ville poängtera, säger man, det att han vände sig mot att man hade förvanskat Paulus undervisning, där han bland annat säger det här, att evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva genom tron. Och om man bara läser den versen, som i alla andra sammanhang, om man plockar ut en vers, så är det lätt att fastna för den och ha, det är det här som gäller. Nu blev det så efter det här att man använde Jakobs ord för att säga du blir frälst inom dina gärningar istället. Så att det är alltid en fallgrupp att använda bara en specifik vers. Men Jesus betonar också det här med vikten av gärningar. Han säger, ni är jorden salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Och de där sista orden, de är väldigt viktiga när vi gör gärningar. Det är inte för att jag ska bli prisad. Men när jag förberedde mig och tänkte på det att man tänder ett ljus och sätter det på hållaren, så tänkte jag på besöket som vi ska få från Indien nu om några veckor. Prasanna och hans fru. Och det här är ju deras kyrka i ett hinduland där det är stora förföljelser, men ändå man vågar att bygga ett stort hus med stora skyltar om varför huset finns. Man har inte satt ljuset under skeppan, utan man verkligen vill visa vem man tror på och vad det betyder för dem. Men du och jag ska inte bli prisade. När vi bodde i Dar es Salaam på fredagarna, när man var på stan, så gick tiggarna runt och de ställdes utanför butikerna och bugade. Och då kom oftast, så var det affärsinnehavaren som kom till dörren, och där hade de en liten skål med småmynt. En skilling var värd, vad blev det, 2 öre. Och sen var det 10 delar. Cent utav skilling som de hade i den där burken. Så ni förstår att det var inga stora summor. Men då tog de i nypan några cent och gav till den där tiggaren. Det var allmosor. Och det var ju väldigt bra PR för affärsinnehavaren. Eller för butiken att göra det här. Så att även om affärsinnehavarna var hinduer de allra flesta, för det var indier som hade butikerna, men att det var för deras egen skull de gjorde det här, som jag ser det. Och det är klart, det fanns en viss medkänsla med de här fattiga också, men det mesta var ju att det var någonting som var allmänt. Och det som är det, att gärningarna får ju inte bli ett självändamål. Och Martin Luther sa många bra saker. Bland annat, goda gärningar gör inte en god man. Men en god man gör goda gärningar. Och det är en sanning som vi håller med om. För att bland annat Usama bin Laden, han gav allmosor, men han blev inte god för det. Utan det är andemeningen i mina gåvor och det jag gör som ska betonas. Och Jesus betonar också att var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människors åsyn, för att det ska lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himmelen. Det har vi sett flera gånger, att vi ska se till att Gud blir ärad med det vi gör. Sen det här, ingen lön att vänta, har jag funderat på. Men min tolkning, det är att då får jag ingen välsignelse och glädje av det jag gör. För att det hoppas jag att ni har upplevt. När ni gör någonting för någon annan, så upplever man en glädje. Tänk att jag kunde tillfredsställa den här personens behov just nu. Eller att jag kunde göra det och det. Att jag själv blir glad och känner mig välsignad. Och jag tror att andemeningen i det är att vi har ingen lön att vänta oss. Och det vi får mest av Gud, det är ju välsignelser och glädje. Så jag tror inte att det är helt fel. Men Vilka gärningar är goda gärningar då? Jesus beskriver ju i Matteus bland annat 25 att hur, vad han såg som goda gärningar. Jag var hungrig och gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken, ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Och så lite längre fram. Kungen svarade dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Och ingenting av det här var några troshandlingar. Det var ingen predikan, utan det var basbehov som vi har var och en. Det var det som Jesus ville att vi skulle ha som goda gärningar. Men i våra försök att göra Guds vilja så behöver vi varandra. Och Hebreerbrevet, författaren skriver: låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Vi ska sporra varandra. Och det finns ju olika sätt att sporra människor. Med hot och på olika sätt att du måste göra det här. Men då har Paulus skrivit i Korinthierbrevet så här. När det gällde en insamling. Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Inte av tvång eller olust. Och inte heller av ett inre tvång. Det är också viktigt. För det räknas som tvång. Utan vi ska känna en glädje i att få göra goda gärningar som glädje och far i himlen. Och jag kan känna, eller har känt ibland, nej, nu måste jag klippa gräset vid kyrkan. Men då har jag bollat det med Erik. Och ja, men jag åker och gör det. Och den tanken har jag. När vi känner ett inre tvång, oavsett vad det gäller, sådana här gärningar som vi känner att det här måste jag göra. Prata med någon annan som känner och bolla med den och hör, kan jag göra det eller behöver jag göra det här eller kan vi göra det här på något annat sätt? Jag tror att det är viktigt att vi delar med oss så vi inte får ett inre tvång som vi blir drivna av och inte får känna den här glädjen, utan vi får vara, leva i det här. Men det här är min slut. Frälst genom tro, välsignad genom lydnad. För att det här att tron utan gärningar är död. Man kan bli frälst, eller man blir frälst genom tron. Men om vi inte får påfyllnad av välsignelse genom gärningar och att vi är villiga att göra, så slocknar glädjen och även tron. Så att det här tror jag. För genom tro blir vi frälsta och genom aktiv lydnad visar vi att tron är äkta. Tack Herre för att du vill vara med oss och hjälpa oss här att leva upp till din vilja. Hjälp oss Herre att se behoven runt omkring oss och vara dina tjänare, dina händer och fötter på jorden. Tack för att du vill vara med och lägga dina välsignelser i våra händers verk. Amen.